Jag tror inte det är fel att säga att svensk kristenhet genomlever ett trauma dessa dagar på grund av händelserna i Knutby nu under våren och den pågående rättsprocessen. Jag tror vi mår extra dåligt just därför att vi är kristna och känner oss nära på något sätt det som händer. Det handlar ju något som har utspelat sig mitt i en kristen församling. Även om det gått förfärligt snett. Men vi känner igen hela terminologin. Vi känner igen de bibliska texterna som åberopas nu dagligen. Och det bibelspråk som till och med ropas ut på löpsedlarna och torgförs i massmedia. Inte som en rapportering från någon kyrka, utan från en alldeles förfärlig mordrättegång i Uppsala tingsrätt som saknar motstycke i svensk kriminalhistoria. Och vi kan ju inte annat än må illa och nästan börja skämmas för vår kristna identitet. Är det risk för? Och att presentera sig som pastor är inte helt lätt de här dagarna. Ja, vem är du? Jo, jag är pastor, men jag är inte mordmisstänkt, får man nästan tillägga. Kanske därför pingsten kommer särskilt lägligt för oss i år. Det kan ju tyckas motsägelsefullt att säga så. Hur ska man våga tala om andlig hänryckning och entusiasm i kölvattnet av Knutby-rättegången? Och ändå, min bön den här pingstdagen är: Gud, gör mig brinnande i anden. Håll mig brinnande i anden. Och låt denna min församling som samlas här i tabernaklet kännetecknas av att vara brinnande i anden. Jag tror nämligen det är mera påkallat än någonsin. Vi behöver uppmuntras av pingstdagens stora under. Att Gud, den helige ande, har kommit till oss för att ta sin boning i oss, i sin församling och i oss som individer. Att han har kommit i egenskap av den underbara hjälparen som har kommit för att föra vår talan, för att vara vår tröstare, för att vara vår uppmuntrare, stötta oss och hjälpa oss. Och ibland på ett helt övernaturligt sätt, precis som Jesus sa när han utlovade hjälparen. Han sa också: oroa er inte för vad ni ska säga på den dagen då människor drar er inför rätta. Nu tänker jag inte alls på Knutby-rättegången, men när det var frågan om verklig förföljelse mot de kristna. Då ska den helige ande i den stunden ge er exakt det ni behöver säga. Och jag tänker genast på Simon, en av våra ledare nere i Etiopien, som hade blivit kristen just innan kommunisterna övertog makten 1973. Han var vid det tillfället en officer i den etiopiska armén. Och allt som kommunismen introducerades i landet, så blev det också en plikt för officerarna i militärkåren att undervisa soldaterna i maoistisk filosofi. Och han sa: nej, det kan jag inte, för jag har blivit kristen. Jag kan inte stå och lära mina soldater att Gud inte finns och att undervisa dem i en ateistisk hållning. På grund av det blev han genast satt i häkte och man väntar sig ett hårt straff naturligtvis för denna olydnadshandling. Men det första förhöret, berättar han, så förs han in i rättssalen. Där sitter ett långt bord och bakom bordet sitter 10 förhörsledare. Och de överöser honom, alla 10 nästan på en gång, med sina besvärliga frågeställningar. Och så är det hans tur att försvara sig själv. Han hade ingen försvarare. Och till sin stora förvåning, säger han, så är det precis som om den helige ande övertar hela kontrollen. Och han sa: jag kände mig precis som jag stod i kyrkans predikstol. Och jag vet egentligen inte vad jag sa, men jag talade och jag talade. Och på ett mycket konkret och spetsfyndigt sätt och klart och övertygande sätt och med stor auktoritet så svarade jag redligt på varenda fråga som hade ställt ställts mig just i den ordning som de hade ställts mig dessutom. Och förhörsledarna bakom bordet, de höga militärerna, blev så överrumplade av hans sätt att svara, så de kunde inte annat än frige mig, sa han. Och han var därefter verksam som evangelist i landet. Nåväl, detta har hänt och detta kommer att hända. Och vi behöver idag påminnas inte bara om den övernaturliga, så att säga, delen i den heliga andes funktion, utan att det handlar, att vara brinnande i anden handlar egentligen om en väldigt praktisk form av livsföring, men en helt ny sorts livsföring. Vi behöver påminnas om att han som kom i eldens skepnad kom för att tända en eld i våra hjärtan och på denna jord. Jesus sa, jag har inte kommit faktiskt för att sända fred. Och då menar han inte frihet från krig. I den bemärkelsen önskar han fred, och det ska bli fred. Men tydligen kommer evangeliet att skapa konflikter människor emellan. Och han säger, jag har kommit för att tända en eld på jorden. Och hur gärna önskade jag att den inte redan nu brann. Och att den brinner i våra hjärtan. Den eld som skapar en frimodighet att förkunna och berätta försoningens evangelium om Jesus Kristus. Dröj kvar i Jerusalem, säger han, så att ni blir beklädda med kraft att bli mina vittnen. Och en eld börjar brinna denna dag i Jerusalem, som snart sprider sig ut över Romarriket och ut över världens alla stigar och länder. Och idag kan vi konstatera att elden har fortsatt att sprida sig och sprida sig och sprida sig, att det idag knappast finns något land där inte Jesu Kristi församling har etablerats. 75 000 minst varje dag kommer till tro på Herren Jesus Kristus. Vi behöver påminnas om vad som hände denna märkliga dag i Jerusalem, där många tusen judar från hela Romarriket var samlat för att fira en judisk högtid, pingsthögtiden, en veckohögtid som den kallades, exakt 50 dagar efter påsk. Och det var en skördehögtid som skulle firas med entusiasm och glädje. Och hur man då denna dag plötsligt får höra dånet av en stormvind. Och man rusar tydligen ut på Jerusalems gator. Och man undrar, vad är det som är på gång? Och så möter man denna märkliga skara av 120 personer. Som kommer ut från den övre salen. Och som talar om Guds stora gärningar. Framförallt Guds frälsargärning. Med ord som anden ingav dem. Och det resulterade i en rad olika språk. Ja, kanske 120 olika språk då, va? Om var och en fick sitt språk att tala. Inte ens olympiska spelen tror jag åstadkommer en sån koncentration av olika språk på en enda gång. Och det är klart att det här skapade en väldig uppståndelse. En förvirring, en förundrad, en häpnad, en förvåning. Hur kan dessa enkla, olärda män och kvinnor från Galileen, som man sa, plötsligt tilltala oss på vårt eget modersmål? Och i det här ordet modersmål ryms till och med ordet dialekter. Så det var inte bara att de talade svenska, de talade också skånska. Och kanske norrländska. Om det nu fanns med. Det fanns det för kanske inte. Men det var många olika språk. Så att här står åtminstone 15, 16, 17, 18 språk eller dialekter uppräknade. Och det var tydligen att de talade så flytande att till och med dialektala nyanser kunde utrönas. Detta var naturligtvis helt ofattbart. Och man blev så handfallen och man famlade efter förklaringar. Så till slut så fanns det liksom ingen mera, och den var ganska dålig den förklaringen. Men det enda man kunde dra till med, det var, ja men de är väl druckna. De har väl fått i sig lite sött halvgästvin här på morgonen, och så de går ut och halvragna på det här sättet och beter sig så här konstigt och talar på andra språk. Ja, det var en synnerligen dålig förklaring. För hur skulle alkohol i en viss mängd kunna hjälpa någon att tala flytande på ett språk som man förut inte kände till? Har du någon gång hört en berusad människa komma i den kapaciteten? Tvärtom. Kan knappt tala sitt eget språk längre. Nej, det krävdes någonting annat än sött vin för att den tidigare så rädde Petrus och de tidigare så rädda lärjungarna plötsligt skulle stiga fram inför hela folkhopen i självaste Jerusalem, där nyligen de här känsliga, dramatiska händelserna hade utspelat sig, där deras mästare hade släpats bort ifrån Getsemane Östergård, bundits till händer och kanske också till fötter sedan, för att pryglas, piskas och misshandlas och senare korsfästas, dödas. De hade släckt allt hopp och allt mod och de har gömt sig och hållit sina för stängda dörrar. Och så står de där plötsligt denna dag. Om det hade varit någon annan... Men här i självaste Jerusalem, det var det som förstärkte förvåningen hos invånarna den här dagen. De kände igen den här skaran. Och denna tankeskärpa och klarhet och auktoritet med vilket de nu förkunnade nyheterna om Jesu Kristi uppståndelse, det var häpnadsväckande. Och självaste Petrus, han som alltså 40 dagar, eller ska vi säga 52 dagar tidigare då, hade förnekat Jesus så fegt och sagt att han inte ens kände honom. Nu stiger han fram och tilltalar Jerusalems invånare på ett mycket artigt sätt och knyter an till en av den välkänd profetia av profeten Joel som hade uttalats 800 år tidigare. Och så säger Petrus, detta är vad profeten Joel talade om, att detta ska ske i de sista dagarna, att jag utgjuter av min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera, era unga män ska se syner och era gamla män ska ha drömmar. Jag över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i dessa dagar utgjuta min ande. Det är vad ni nu här ser och hör, säger Petrus. Och den och var och en som åkallar Herrens namn, han ska vara frälst. Han ska få denna upplevelse. Och så knyter han an till det välkända drama som bara några veckor tidigare alltså hade hänt. Israeliter, lyssna på mina ord. Den Jesus från Nazaret, en man vars uppdrag Gud bekräftade med under och tecken. Ja, ni vet, ni såg det med egna ögon. Ni vet hur han vandrade ibland oss liksom och utförde märkliga ting och sa saker som ingen annan har sagt. Ni vet detta, honom som ni utlämnade efter Guds beslut och plan, men som Gud löste från dödens bojor och lät uppstå eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom i sitt grepp. Vi har alla sett honom. Jesus Kristus lever och Gud har gjort honom både till Herre och Messias, honom som ni korsfäste. Och när han kommit så långt i sin predikan så är det precis som hela folkskaran känner sig träffade i hjärtat. Och detta skulle naturligtvis aldrig kunnat ske om inte någonting övernaturligt hade hänt denna dag, som förändrade Petrus och lärjungaskaran på det här sättet och som gör dem så frimodiga att folkhopen inte längre uppträder med antagonism och inte heller protesterar mot den rent sakliga innebörden i Petrus predikan. De erkänner, ja visst, det är sant. Vi såg samma Jesus. Vi hörde honom. Vi såg undren och tecknen. Och vi behandlade honom felaktigt. Och de känner sig träffade av Petrus förkunnelse. Och de lika mycket träffade, tror jag, av att se denne Petrus som nu var så förvandlad och brinnande i anden. Här hände någonting denna dag i Jerusalem som skulle komma att starkt påverka hela den mänskliga historien. Ingen kan förneka det. Ingen kan förneka det. Detta var inte en politisk ideologi som lanserades. Det var inte en religiös filosofi som förmedlades. Det var utmaningen att tro på någonting som nyligen hade hänt. Att Jesus Kristus, Guds son, hade dött och hade uppstått och att det nu gick att få syndernas förlåtelse genom tron på honom. Och som en bekräftelse på detta, som Petrus nu säger, omvänd er och låt alla döpa er. Låt döpa er som en bekräftelse på er tro. I Jesu Kristi namn så ska ni också få andens gåva och syndernas förlåtelse. Och så vet vi att 3000 människor minst, som det står, tog emot detta ord. Och den dagen lät döpa sig, och så omskakades hela Jerusalem den dagen. Det var helt uppenbart att någonting gudomligt hade hänt. Någonting övernaturligt. Det här var inte bara ett tillfälligt känslosvall, mina vänner. Det handlade inte om några propagandistiska manipulationer som sektmedlemmar kan bli utsatta för. Det här ägde rum mitt ute på Jerusalems gator. Det var hur offentligt som helst. Var och en fick ta ansvar för det han lyssnade till och fick ta ställning till det. Man respekterade människan som lyssnade. Och Petrus förkunnelse, som du läser den där hemma igen, var fylld av både respekt för åhörarna, och den var fylld och tyngd av allvar. Och det var en rak och det var en naken förkunnelse om den Jesus som bara för några veckor sedan hade vandrat mitt ibland den. Om pingstdagens upplevelse bara hade varit ett psykologiskt känslosvall, en känslokick så att säga, så hade apostlagärningarna aldrig blivit skrivna. För det dröjde inte många dagar förrän den här skaran lärjungarna ändå hamnade bakom lås och bom på grund av sin förkunnelse. Och deras tro kom att prövas mycket snart. Men det fanns någonting i denna tron som bar och som hade en inneboende livskraft. Och utan den livskraften, utan den helige andens brinnande kraft, skulle ingen kristen församling ha blivit född. Och skulle den framförallt inte ha kunnat fortsätta att leva. Apostlagärningarnas bok hade aldrig blivit skriven och vi hade inte suttit här idag. Men att vi sitter här idag är en levande demonstration på att andens tid fortfarande pågår. Anden kom den dagen till jorden för att börja ett verk som heter bygga Guds tempel på jorden. Uppbygga Kristi kropp på jorden. Och anden är tydligen inte färdig med det arbetet ännu. Men han bor i sin församling och vi lever fortfarande i andens tidsålder. Oj, vad jag blev entusiasmerad. Men det här är någonting, och det här tycker jag är så fint att få läsa i just Apostlagärningarna 2. Som alltså inte handlar om bara en känslostämning som man råkar hamna in i. För det nu var en häftig, alla, nästan alla lät ju döpa sig. Det var ju bara hänga med hopen liksom. Nej, det ledde till en förändring av både känsla, vilja och förstånd och handlingssätt. Man började en livsstil som innebar ett äventyr som nu tog sin början och som skulle innebära ett helt nytt sätt att leva. Och det skulle få mycket praktiska konsekvenser. De som tog till sig hans ord lät döpa sig. Det förutsätter ett viljebeslut, eller hur? Man låter döpa sig. Man döper inte sig själv. Man beslutar sig. Och man lät det ske. Nästa gång jag dop, om inte förr, är på församlingshelgen. Du är välkommen att döpas i havets vågor nere på Guldbrannagården. Om det skulle vara ditt beslut. Och det här skulle komma att få oanade följder. Och som inte, menar jag, kan förklaras på något annat sätt än den helige andes dyrbara gåva som det kristnas egendom. Den kristna tidiga församlingen i Jerusalem, för det var där det började. Om kristendomen hade börjat någon annanstans skulle det vara lättare att bortförklara. Men den började just på den plats där antagonismen hade varit så stor emot deras ledare strax tidigare. Man hängav sig åt undervisning, gemenskap, social omsorg, böneliv och inspirerande gudstjänstliv. Det står, man deltog troget i apostlarnas undervisning. Och apostlarnas undervisning, vad var det? Ja, det var naturligtvis den undervisning de hade fått sig till del under de 3 åren tillsammans med mästaren. Det var Jesu undervisning. Jag tror inte på en predikan som saknar den helige andes kraft. Elden måste finnas där för att människor ska bli berörda. Predikan, vad är det för någonting? Det är teologi som brinner. Och om det inte är teologi som kan brinna, så är teologin defekt, höll jag på att säga. Då är det inte rätt teologi. För endast sann teologi kan brinna. Och den bör brinna. Jag kan ha förståelse för, jag även känner medlidande med dem som under många år suttit och genomlidit kanske tråkiga, oengagerade predikningar. Men jag har svårt att tänka mig att behovet av undervisning och andlig föda skulle vara mindre i vår tid. Finns det en trötthet inför förkunnelsen, så är det oss predikanter det är fel på, inte budskapet. För jag kan inte tänka mig ett mera omvälvande budskap som mänskligheten äger än det budskap som vi kallar evangeliets nyheter. Och skulle någon somna när det budskapet förmedlas, så måste det vara allvarligt fel med budbäraren. Budbäraren själv måste vara tänd. Hans hjärta eller hennes hjärta måste brinna av kärlek till människor och nitälskan för Gud. John Stott berättar i en av sina böcker om en församlingsledning, en metodistkyrka i London, som intervjuade en pastorskandidat, en tänkbar pastor alltså för församling. Och den unge mannen presenterade sig själv liksom lite blygt och sa att min framtoning, den är kanske inte den sortens person som får Themsen, alltså den flod som flyter genom London, som får Themsen att brinna precis. Han menar inte åstadkomma en rörelse i en hel stad, eller vad han menade. Men då sa en av ledarna så här till honom: jag är inte intresserad om du kan få Themsen att brinna. Vad jag vill veta, det är att om jag håller dig i nackskinnet och doppar ner dig i Themsen, skulle det fräsa i vattnet då? Med andra ord, är du själv brinnande? Där både budskapet och budbäraren brinner, så går ingen oberörd ifrån en gudstjänst. Och man lyssnar faktiskt gärna, tror jag. Det flockades folk omkring Jesus, och det syndare och publikaner och andra var nyfikna. Vad är detta? Man häpnade över hans undervisning, för det står han undervisade med makt och myndighet och inte som deras skriftlärde. Och de som vid ett tillfälle var utsända för att arrestera honom, häkta honom, kom tillbaka till sina uppdragsgivare och sa: vi kunde bara inte ta honom. Varför det? Aldrig har någon människa talat som den mannen talar. Och det är den förkunnelsen som Jesus la i lärjungarnas mun. Och det är den förkunnelsen som sedan gick ut över världen och gjorde så många folk till lärjungar. Och det är den förkunnelsen som fick 3000 människor denna dag att döpa sig och börja lära sig allt som han hade befallt dem. Jag tror inte på en nedtoning av den bibliska förkunnelsen. Jag tror fortfarande att det är den helige andes främsta verk att övertyga människor om sitt behov av Kristus och sedan ge näring åt det andliga livet. Och tänk om det i verkligheten är så här att bristen på engagerad, inspirerande, genomtänkt biblisk förkunnelse har skapat ett vakuum hos människor, hos många människor, och som egentligen ingenting annat kan möta. Men människan befinner sig därför i ett hungrigt tillstånd. Hennes själ törstar, men hon vet inte riktigt vad det är hon törstar efter. Men när hon börjar få höra Guds ord, så börjar hon kunna identifiera sin hunger och säga till sig själv: åh, det är det här jag har längtat efter. Det är det här jag vill ha mer av. Och så uppstår en längtan att höra Guds levande ord. Och när apostlagärningarna beskriver sin historia och församlingens utveckling, så uttrycks det med att ordet hade framgång. Guds ord vann spridning och antalet lärjungar steg kraftigt. Jag tycker det är så skönt att det var inte människor som tillskrevs framgången, utan Guds ord. Och så annorlunda det är från många så kallade andliga skeenden i vår tid, där predikanterna nästan höjs till skyarna och tillsmäts större betydelse än Guds eget ord. Vad hade jag att stå här och säga om jag inte hade Guds ord? Jag vore en sprattlande clown. Ingenting annat. Den helige ande skapar inga sekteristiska grupperingar. Den helige ande skapar en ny livsstil. Ett viktigt kännetecken på den heliga nya församlingen i Jerusalem, det var att man deltog i den inbördes hjälpen. Man kände en så stark gemenskap med alla i församlingen som man tänkte, ingen får lida nöd. Självklart inte. Vi har lite över, vi tar det med till kyrkan, vi delar ut det så att alla får vad de behöver. Och ingen betraktar det riktigt längre, det de hade som sitt eget, utan såg det som en tillgång för församlingen. Det var alltså inte bara teori, det grep in i deras vardagsliv. Och det var helt frivilligt. Och då står det, när folket i stan såg den här praktiska omsorgen som man visade för varandra och för änkorna i församlingen, så står det, man blev mycket omtyckta av folket. En sekt blir lite missförstådd, eller i bästa fall, men den blir inte direkt populär heller. Men en församling som lever öppet, och som vi faktiskt har fått förmånen att göra som en del av den här utsträckta öppna handen, här flockas stans mest trasiga människor 4 nätter i veckan i vårt nattcafé Trappa ner. Det är ett sätt att få Guds välsignelse över sin församling, att få en goodwill in i den här stans högsta kommunledning. Jag kan försäkra er att det finns en respekt för det vi gör på grund av nattcaféet för hemlösa. Jag hoppas att du har varit där någon gång, och jag hoppas att du längtar efter att kanske få sätta in en liten axel där nere, kanske breda smörgåsar en kväll i veckan eller en kväll i månaden. Nu har vi stängt för hösten, för våren, men kanske inför hösten du ska tänka så. Jag vill vara med på ett hörn och utföra denna kärlekshandling. Det fanns tidiga kristna författare och andra som skriver om de kristna, att de älskar varandra redan innan de känner varandra. Kan du tänka dig? Och en antagonist mot kristendomen, han säger, deras mästare har fått dem att tro att de alla är bröder. Han menar, det var ju en fruktansvärt riktad intro. Att tro så, men de handlar med varandra, behandlar varandra som om de trodde de var bröder. Jag har citerat Aristides, en apologet från Aten tidigare. Han säger 125 efter Kristus om de kristna, de älskar varandra. Om de ser en främling så tar de in honom under sitt tak och gläder sig över honom. För de kallar sig bröder inte efter köttet utan efter Guds ande. Och om det finns någon som är hungrig och behövande och de inte har något att ge, så fastar de 2 eller 3 dagar för att kunna förse den hungrige med nödvändig mat. Och det är klart, de här människorna från Galileen som orsakade en sån uppståndelse på pingstdagen, det blev den kanske kategori 3 eller socialgrupp 3 till att börja med. Och det var så ofta också i fortsättningen i församlingens historia. Ända in i Aten så skriver en av dess filosofer om sin församling som han ändå var med i, att hos oss finner ni obildade personer, hantverkare, gamla gummor som inte alls med ord kan framställa vår läras värde i ord, alltså, utan bevisa den genom sina handlingar. De tog nämligen hand om sjuka, änkor och föräldralösa barn. I välfärdssverige kanske vi inte behöver samma egendomsgemenskap som apostlagärningarnas första tid. Men den praktiska omsorgen om de som far illa i vår församlingsgemenskap i första hand och sedan i samhället i stort, den vilar fortfarande hos oss. Den helige ande, Gud, låt mig få vara brinnande. Låt den här församlingen få vara brinnande i anden, så att vi håller på med de här sakerna. De bröt brödet, höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje. De åt tillsammans. De hade tid för varandra. De samlades hemma i hemmen. De åt tillsammans. Och de firade Herrens måltid tillsammans. De hade husgrupper på den tiden. Den helige ande behövde de mindre grupperna för att andens gåvor på ett rätt sätt skulle kunna ha chans att komma till uttryck, vilket de inte har i den här stora gudstjänsten. Tillhör du någon husgrupp? Om du vill att din andliga gåva ska komma i en bättre funktion, gå med i en husgrupp. Där kan det börja ske grejer. Och när den här jublande, uppriktiga glädjen kännetecknade församlingen, så var det ingen hurtfrisk, tillkämpad glädje. Och jag talar inte om att gudstjänstlivet ska kännetecknas av predikanter som talar roliga historier. Man kan inte vara pajas och profet på samma gång. Det måste finnas en tyngd, ett allvar, men samtidigt en sann och ren och underbar glädje i gudstjänsten. Gudstjänsten måste vara ett glädjetillfälle, där man trots sin sorg och nedstämdhet ändå känner, här finns någonting som får mitt hjärta att känna tröst. Min bön är, Gud, gör mig brinnande i anden. Håll mig brinnande i anden. Min bön är, låt min församling, denna församling, ni som sitter här, låt oss få kännetecknas av att vara brinnande i anden. Och när det är torrt och långtråkigt i församlingslivet, då är det nämligen en fara att lättare ryckas med av starka karismatiska ledare som talar med stora anspråk och utfästelser. Och kristna kan ha fog för, och har fog för, att vara starkt entusiastiska utan att för den skull vara svärmiska. Vi har skäl för att vara tända och brinnande utan att för den skull vara överspända. Därför att det finns en sund, levande och attraktiv andlighet, och den ska vi längta efter, och den ska vi gärna bejaka, och den ska vi odla i vår församling. Och den prövas ofta på vilket sätt människor utanför, så att säga, vår församlingsgemenskap reagerar på oss. Och reagerar på dig personligen. Är din andlighet, är vår andlighet attraktiv på andra människor? Man kom gärna till Jesus. Man hörde honom gärna tala. Han var den mest andliga person som har levt på denna jord. Och den andligheten var attraktiv. Detta är ingenting som du alltså, eller jag, ska försöka tillkämpa oss och åstadkomma. Detta är den helige andes främsta uppgift. Ty vem kan klaga på kärlek, en andens frukt? Vem kan klaga på glädje, en andens frukt? Vem kan klaga på frid, en andens frukt? Vem kan klaga på en uthållig och tålmodig människa? Det är en andens frukt. Och så vidare, och så vidare. Detta är vad anden producerar i sin församling. Till sist ett par saker bara. Hur blir vi brinnande i anden? Ja, när Emmaus-lärjungarna gick där bort från Jerusalem, så besvikna och uppgivna, för att hela deras hängivenhet, alltså hela deras tänkta livsinriktning, hade gått i spillror. Den Jesus som de trodde skulle leda uppbyggandet av Guds rike hade blivit dödad och begravd. Allt var kört. Och så kommer Jesus vid deras sida, de känner inte igen honom. Men han genomgår, som det står, Gamla testamentets alla skrifter och uttyder för dem att Messias måste genomgå detta lidande, dö och uppstå för att så ingå i sin härlighet, och förklara för dem allt det här. Och när de senare känner igen honom, och när de rusar tillbaka till Jerusalem, så säger de till lärjungarna och till varandra: våra hjärtan blev brinnande i oss när han gick bredvid oss och uttydde skrifterna för oss. Så återigen, det är Jesu röst och det är bibelstudiet om Jesus som gör våra hjärtan brinnande. Där är det. Och Apollos, han var en nyomvänd jude, en vetenskapsman i humaniora, och jag förstår, kommer från Alexandria universitetet där direkt upp till Korint, och det står om honom, han var en lärd man, men han var brinnande i anden. Och han undervisade skrifterna och han utlade gamla testamentet för judarna. Han fick dem att inse att det är ju Jesus som är den messias som gamla testamentets skrifter handlar om. Och han var brinnande i anden. Han älskar människorna han talar med. Och de undervisade honom ännu mer. Vilken underbar, oslagbar kombination detta är. En skarp, tydlig teologi och ett brinnande hjärta. Vad vi behöver är en teologs hjärna och en evangelists hjärta. Please, den kombinationen, ge mig den Gud och ingenting annat. Det finns teologi som inte brinner. Det finns akademisk teologi som lever sitt eget liv. I Romarbrevet står det: slappna inte av i er iver. Håll er brinnande i anden. Tjäna Herren. Underbart tycker jag. Håll er brinnande i anden. Det är inget självändamål. Det är till för att vi ska tjäna Herren. Slöa inte till i din nit. I ditt nit står det. Bli inte trög. Utan var. Håll er brinnande i anden. Därför är min bön: Gud, gör mig brinnande i anden. Håll mig brinnande i anden. Och Gud, jag ber dig för min församling. Mina kära vänner som sitter här och tålmodigt lyssnar till mig idag. Låt vår församling få kännetecknas av att vara brinnande i anden. Så vi är en församling som är attraktiv för människor. Som man inte blir rädd för, skrämd för. Utan som man gärna sluter upp och försiktigt börjar lyssna. Herre, jag ber nu. Välsigna oss, Herre, som är här. Förlåt oss vår tröghet. Förlåt mig min slöhet. Hjälp oss att idag längta efter elden. Att på nytt få beröra oss, Herre. Inte på något fanatiskt sätt. Kanske inte ens så känslolivet blir upprymt. Men att det finns i våra liv en ton längst där nere. Tack Jesus för att du lever. Tack Jesus för att du älskar mig och jag får älska dig. Välsigna avslutningen av vår gudstjänst nu. I Jesu Kristi namn. Amen. Och känner du att du vill komma fram och tacka Gud. Eller be en bön eller dela någonting om den helige ande som berör dig. Gör det idag. Det kan hjälpa flera här i kyrkan. Varsågod, Maria.